Hon är en kvinna som tagit sig både högst upp och längst ner i världen för egen maskin. Hon har bestigit 7 summits och kan hålla andan i 6 minuter och få ner sin puls till 20 slag per minut. Idag livnar hon sig på att äventyra och leva livet fullt ut samtidigt som hon föreläser, skriver böcker, fotograferar och lär ut både andning och yoga. Möt äventyrarnas äventyrare, Anneli Pompe. Tjena!
Hej, hej Mårten!
Hej, vad kul att vara här!
Ja, nu var vi dig här!
Ja!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Alltså äventyran, Anneli Pompe.
På äventyr i Stockholm.
Ja, det är exakt. Ja. Stämmer det där med 6 minuter?
Ja, det stämmer. Alltså, det är helt sjukt.
Hur gör man det?
Hemligheten att hålla andan längre är att andas bra innan. Mm. Och sen att vara riktigt, riktigt lugn. Så det lägger väldigt mycket mental träning bakom. Men jag har nybörjarkurser. De flesta kan lära sig att hålla andan 3-4 minuter på, säg en halvtimmes träning.
Alltså det här borde vi göra sen.
Ja. Men det är det som är så fascinerande. För våra kroppar kan ju så mycket. Och sen så begränsar vi kroppen med hjärnan. Mm. Och det är liksom, det tycker jag. Men vi pratar om äventyr. Det är nog en av de största äventyren.
Ja.
Det är det som händer på insidan.
Ja, men det måste det vara. Hur startar allting? Alltså var hittar du det här med att du skulle äventyra?
Det var aldrig något syfte i sig. Det har jag aldrig tänkt att jag ska bli äventyrare. Jag bara tyckte väldigt mycket om att vara ute i naturen. Och sen älskar jag att träna och pusha mig själv och se vad jag klarar. Och de två, när man sätter ihop dem, så blir det äventyr.
Så egentligen alla kan då bli äventyrare?
Absolut.
Ja, alltså, för jag har ju funderat lite grann så här, vad det egentligen som krävs. Säg att man ska liksom göra lite de grejerna som du har gjort. Jag förstår att det är många i världen som kan göra det. Men vad krävs egentligen för att man ska kunna liksom öka sin kapacitet? Och...
Ja, men jag tror att det krävs väldigt mycket dedikation. Att man verkligen går in för det. För då kommer det att gå. Så enkelt är det. Gör du bara all förberedelse så kommer du att ha tur med vädret. Så kommer du att klara det. Mm. Och sen vad gäller om man vill hitta på ett äventyr så... tror jag att det gäller att inte titta på vad andra gör för någonting. För det är ju deras äventyr. Utan du måste fråga dig själv, vad är ett äventyr för mig? Och för vissa kan det vara att starta ett företag. För andra kan det vara att vara med i en podd. För någon kan det vara att börja träna. Eller liksom gå upp för sitt livs första berg. Eller göra en vandring på 2 kilometer. Så att jag tror att det är viktigt att fråga sig själv, vad är ett äventyr för mig? Om man vill ut på äventyr.
Mm. Jag har hört att du bor på en båt.
Ja, det stämmer. Det är också ett äventyr.
Det är ett äventyr, ja. Tänker jag.
Fast inte just nu. Nu är den fastfrusen i isen.
Okej. Vart ligger båten?
Den annars? Ligger i Göteborgs norra skärgård.
Härligt.
Ja, det är supermysigt där.
Ja, det är här.
Vad kommer det sig att du vill bo på en båt?
Ja, men jag tror att det kommer tillbaka till det här med varför jag tycker om äventyr. Därför att jag älskar naturen. Jag älskar att vara utomhus och jag älskar att vara nära naturen. Mm. Och då var det så här, ja, men hur kommer jag så nära naturen som möjligt? Och då vill jag bo nära havet och hitta en havsnära tomt. Det är svårt och dyrt. Och då insåg jag att en båt är man ju alltid nära vattnet. Och det är så mäktigt för man känner naturen i båten. Jag kan liksom vakna och så känner jag på båtens rörelser vad det är för väder. Och lyssnar och så hör jag vad det är för vind. Så att jag är väldigt nära naturen.
Mm. Ja, jag är väldigt nyfiken på ditt världsrekord i fridykning.
Okay.
Alltså det är 126 meter. Jag vet att du varit nere djupare. Mm. 130, ja.
Mm.
Men just det här med 126 meter, hur gör man?
hur gör man? Man håller andan.
Ja, såklart. Det är nog bra grej där.
Nej, men det krävs såklart träning. Man kan inte dyka så djupt så snabbt. Och det är faktiskt lite likhet med bergen. För man måste långsamt adaptera kroppen till djupet. Så säg om ni vill slå världsrekord. Jag tror att ni kan klara det båda två. Då börjar vi...
Ja,
absolut. Vi börjar imorgon. Då måste vi börja träna lungor och öron. För det är så här konstiga grejer som bara är specifikt för fridykning. Att lungorna måste funka, öronen måste funka. Och det är det fysiska som måste funka. Och sen lite mjölksyreträning. Och sen börjar man med den mentala träningen. Att börja övertyga sin hjärna om att det är helt okej att hålla andan och dyka till 126 meter. För era kroppar klarar det liksom. Det är bara att du måste övertyga din hjärna om det också.
Mm. Kan du beskriva den här upplevelsen när man liksom dyker ner och liksom, det finns ingen luft, man ska hålla andan och man ska liksom pressa sig själv. Hur är själva upplevelsen?
Man pressar aldrig sig själv. Nej. I fridykning. Man slappnar av så mycket som möjligt. Klart. Och det är där det är liksom, många tror att fridykning är en extremsport. Men jag skulle snarare kalla det lugnsport. För ju lugnare man är, ju djupare kan man dyka. Mm. Och det är där som gjorde fridykning så annorlunda. För i alla mina sporter jag har tränat, massa olika sporter. Och då vet man att ju mer man tar i och ju mer man tränar, ju bättre blir man. Och det funkar inte i fridykning. Och det var så frustrerande, för där är det mer så här, nej, ju mer du slappnar av, ju bättre går det.
Ja,
så det var, och jag har haft väldigt mycket överskottsenergi hela mitt liv. Och liksom behövt göra av med den i idrott. Men nu lärde jag mig i fridykningen att jag kan vara lugn också. Och ha överskottsenergi. Och hitta det där lugnet inuti, det är fantastiskt. För har man väl hittat det i fridykning så kan man ha det i resten av livet också. Så det har jag mycket att tacka fridykningen för, att hitta det där lugnet. För att du får inte vara rädd. Du får inte få panik. Du får inte pressa dig i fridykning. För då kommer du svimma.
Ja.
Och då klarar du inte dyket.
Och är det farligt just det här med liksom när man ska ner så här djupt? Det handlar ju såklart om förberedelser.
Ja, alltså riskmässigt sett så du kan ju inte ramla dig och skada dig som i andra sporter. Eller som när man är inte viktlös, som man är under ytan. Det du kan skada är öron och lungor. Och sen den här risken då att du faktiskt kan svimma under vattnet. Och det låter farligt, det är farligt om du är där ensam. Men om man fridyker och tränar och på rekord så har du alltid en säkerhetsdykare med dig. Så skulle du svimma kommer de dra upp dig till ytan, blåsa luft i ansiktet, klappa dig på axeln och säga andas. Vad och trevligt. Så vaknar du till liv och andas. Och
sen det låter okay. Så himla enkelt.
Ja, men det är så enkelt. Det är bara att våra hjärnor, de bara, nej, det här är inte enkelt.
Hur kan man träna det? Som jag tänker på det som du säger där, att alla kan.
Ja, men precis. Så man börjar då med små muskler som öron och lungor och ser till att de är så starka som möjligt. Och sen börjar man göra andhållningsträning. Och ni kommer båda hålla andan 4-5 minuter efter några dagar. Så då har ni liksom andhållningen. Och då gäller det att börja träna sin dykförmåga. Mm. Så man dyker ner och ju oftare du håller andan, ju mer du är i vattnet, ju mer kickar kroppens naturliga dykrespons igång. Så efter en månads träning så känns det ungefär lika naturligt att hålla andan som att andas.
Ja, det låter ju super. Och det här med pulsen, 20 slag i minuten.
Ja, det var alltså så himla roligt. Jag var med i ett test som en forskare gjorde. Där man hade pulsmätare på sig när man dök. Och det visade sig att mitt hjärta gick ner till 20 slag i minuten på ett 70 meters dyk. Och så kom jag upp och så mätte de resultaten. Den här forskaren, han tittade på mig och så satte han sig och så tittade han mig i ögonen och sa han, Anneli, du är lite som en säl. För sälar har också 20 slag i minuten. Han bara, dyker som en säl och jag blir jätteglad för att jag älskar sälar. De är så söta.
Det låter ju nästan lite omänskligt att ha sådär låg puls.
Nej, alltså. Det är det inte. Det händer de flesta. Ja. Det är en del av det som är dykresponsen som jag nämnde. Så fort vi håller andan och vi får vatten på ansiktet så kickar den här responsen igång och den tar ner våran puls. Så fort du håller andan så kommer din puls gå ner och hjälpa dig att spara syre. Så det är en del av kroppens naturliga.
Spännande.
Så vi är gjorda för att fridyka i.
Ja. Vart hittar man de bästa platserna för fridykning?
Jag skulle faktiskt säga att det är i varmt, blått, mjukt, varmt vatten. Då är det lite lättare att slappna av. Jag fridyker mycket i Sverige, för jag tycker det är väldigt vackert. Men då är det lite bökigare. Man måste ha tjock våtdräkt och mycket vikter och förberedelser och så vidare. Så det är bäst att dyka i Röda havet, i Bahamas eller i Grekland kanske.
Ja, det låter ju trevligare också.
Ja, precis.
Du, jag undrar en grej med pulsen där. Skulle du klara av en lögndetektor? Om du kan styra din puls så där?
Nej, jag är väldigt dålig på att ljuga så att jag tror inte pulsen skulle ta mig där.
Det gör det inte. Ja, andas är ju någonting alla behöver och du är ju andningscoach. Finns det något bra tips man kan göra varje dag? Någonting som vi skulle kunna starta med kanske?
Jag tror att det enklaste tipset för att andas bättre är att ha en bättre hållning. Så fort man är rak i ryggen och avslappnad i magen, då andas du bättre.
Båda två sträckte på sig.
Ja, jag såg det.
Du såg att du gjorde det redan lite innan.
Ja, precis. Ja, men det är det som jag ser efter. Kroppen vet liksom vad den behöver göra.
Det här är ju ett supertips nu. Ni som lyssnar, sträck på er nu om ni inte gjorde det som vi gjorde, precis.
Ja, och sen är det ju så att den stressnivå vi har i samhället har gjort att Våra andningsvanor har försämrats. Och en vanlig stressreaktion är att man drar in magen. Och då kan du inte andas djupt. För att magen måste få röra på sig. För att lungorna sitter ju, de är som djup störst längst ner. Och det är där mest av syreutbytet sker. Så är man bara mer avslappnad i magen så kan man andas djupare. Och då blir man per automatik lugnare. Så det är kanske en av de bästa stressmetoderna som man kan ha. Stressreduceringsmetoderna.
Ja, det är ju fantastiskt. Och du tog världsrekordet i fridykning 2010. Och sen så bestämde du att du skulle ta dig upp för Mount Everest.
Ja, inom ett år.
Nej. Vad fick du göra det?
Ja, men jag älskar utmaningar. Och då hade det redan gått väldigt bra i träningen. Och då när jag märkte att oj, allting jag gör går bra. Jag provar att liksom se hur långt kan jag dra det. Hur hårt kan jag pusha mig? För det tycker jag är jättespännande. Vad klarar kroppen och vad klarar hjärnan av att göra?
Vad behöver man göra för att förbereda sig för Mount Everest?
Det är ungefär 4 års förberedelse skulle jag säga. Du behöver bestiga många andra berg innan. För ju mer erfarenhet du har av hög höjd, ju större chanser att du faktiskt klarar Everest när det är dags. Och det handlar väldigt mycket om att lära känna hur din kropp reagerar på hög höjd. Vad du kan äta utan att spy. Vilken utrustning som funkar och så vidare.
Hur mycket packning bär man med sig då?
Oj, vi var en ganska litet team. Vi hade väl 1 ton med oss in till baslägret som vi skulle leva på i 2 månader.
Mm. Hur jobbigt är det egentligen? Att
det är jättejobbigt. Är det. Det är jobbigt bara leva där och gå där. För det är inte meningen att vi ska vara där egentligen. Det är ont om syre, kroppen bryts ner, man blir dum, man blir svag.
Men ändå gör du det?
Ja. Men det är mest för att jag älskar bergen så mycket. Jag vill liksom, det är en konstig dragningskraft som jag fortfarande inte kan förklara. Att när jag såg Mount Everest och när jag såg ett annat berg här om året, Amanda Blam heter det. Jag ser det här berget och så kommer det bara ett sånt här behov. Jag behöver stå på den toppen. Jag vet inte varför. Det spelar ingen roll att jag inte vet varför. Jag måste dit.
Ja. Mm. Hur mycket detaljtänker? Man behöver ju liksom säkert fundera över grejer, vikt. Man behöver
det är väldigt olika från person till person. Jag har många vänner som de har så här minutiösa packningslistor där det står i gram vad allting väger. Och så funderar de på någon skala bort 10 gram till. Jag har väl märkt med erfarenhet att det spelar inte så himla stor roll. Det funkar med ett par lånade vantar också. Det gör inget ifall jag hade inte mina favoritstrumpor med sig. Det funkar ändå. Så jag har ingen packningslista.
Nej, det kan vara det som skiljer som när folk som börjar kontra de som verkligen...
Jo, men precis. Mm. Ja, jag litar lite på att jag har väl med mig allting. Medan andra liksom behöver sitta och checka av. Det beror på kontrollbehov kanske.
Ja. Vad är det bästa med det som att komma upp där på toppen? Vilken känsla...
Ja, men utsikten.
Men kan man inte bara ta en helikopter upp då?
Det är det man inte kan. Tyvärr. Ja, en helikopter har lyckats landa där. Men det är just... Jag läste något väldigt bra i Göteborgsposten som handlar om sömn. Jag kommer knyta an till det. Och det stod så här att vi människor, vi värderar inte det som är gratis eller kommer utan ansträngning. Mm. Som sömn till exempel. Det är så här, ja det är gratis och man behöver inte anstränga sig. Då bara, det är inte värt så mycket. Mm. Men samma är det med Mount Everest. Hade inte jag behövt anstränga mig, hade det varit gratis, då tror inte jag att jag hade uppskattat det så mycket. Men nu tog det 5-6 år av förberedelser. Det tog många drömmar, mycket planering, väldigt hård träning. Och jag tror att det är det som gjorde att jag uppskattade toppen så mycket.
Ja, jag fattar.
Hade jag inte ansträngt mig så hade det nog varit så här, vad var det för märkvärdigt med det här då? Mm.
Det kan ju också vara med sömnen där. När man inte sover bra, då kanske man skulle uppskatta det.
Kanske.
Vi kanske skulle uppskatta Mount Everest, Ida. Vad tror du?
Ja, alltså... Ja, säger jag nu lite.
Ja, men som Kebnekaise har jag inte bestigit, till exempel.
Är det för lågt för det, eller?
Ja, men det verkar för lätt. Men jag ska åka dit om en månad.
Ja, det är såklart
på en vinterexpedition. Men det kanske där vi ska börja. Så att det blir lite jobbigt, för då är det intressant.
Just det.
Ja. Inte för att allting måste vara jobbigt för att det är intressant, men det blir, utmaningen gör att resultatet blir mer värt.
Vad har du för knep just när det blir tufft? Du tränar ju mycket mentalt. Mm. Finns det några knep som kanske andra kan använda, som vi skulle kunna använda?
Ja, till exempel med kyla. Nu är det väldigt kallt. Och då kan man försöka att liksom blockera kylan. Och tycka så här, jag tycker inte om det. Det är jobbigt, jag vill inte ha det. Och ju mer man trycker bort någonting, ju värre blir det. Mm. Så att acceptera det som är jobbigt och inte försöka pusha bort det så mycket. Så är det kallt så bara, det är okej.
Och det kan man göra med allt.
Med allt. Som kallbadar ni någon av er?
Nej.
Jag blev inbjuden av någon kille här på Instagram att jag skulle gå med honom och bada. Jag vet inte riktigt. Inviten var lite så här småskum, men han ville då att vi skulle tillsammans gå kallbada. Jag tror inte att det är som ni uppfattar nu, liksom, men jag sa faktiskt att jo, men jag kan göra det om ett tag.
Okej, om ett tag.
Fast då sa han, jo, men det blir ju varmare då, så vi behöver ju göra det nu.
Och så annars är det ingen utmaning.
Nej, exakt, jag har inte svarat på det, men jag kanske ska göra det.
Gör det. Ja, men som då är det ju nästan en naturlig reaktion att vilja fly. Så här, jag vill inte ha det så här obekvämt. Men just om man kan acceptera det som är obekvämt istället för att vilja fly bort från det, vilket egentligen är mot våran mänskliga naturliga reaktion kanske, men då så är det inte så jobbigt längre.
Nej. Men gör du det bara för att utmana dig där också, eller är det av andra hälso... Liksom,
massa hälsoskäl. Ja. Jag gillar den här pirrande känslan på huden efteråt. Jag vet att det gör min kropp starkare. Jag vet att jag står emot kyla bättre. Och jag tycker om det som andningsträning. Och att det är ett perfekt sätt att träna upp sin mentala styrka.
Sen används ju det också i kampsporten där mycket för just återhämtning.
Mm, just det, ja, det har jag hört.
Och andningen precis. Också framförallt där, för att det blir liksom svårare att andas.
Ja, det är
speciellt när det är väldigt kallt.
Ja. Ja, men också det blir sånt möte med sig själv liksom. Vem blir du när det är jobbigt? När du är i den här kamp- och flyktresponsen?
Mm. Det ska jag börja prova. Kan man göra det i duschen först?
Absolut.
Mm. Mm.
Du, jag hörde en gång där från en person som pratade om sömn. Om att man kunde kyla ner sig själv ifall man hade svårt att sova.
Mm.
Och jag testade en gång och det var ju lite grann så här... kanske har inte med det här att göra nu, men jag... Ja, jag tänkte så här, ja men då måste det ju vara för att man blir trött i kroppen efteråt. Men
man blir ju pigg snarare. Jag har hört att man ska duscha varmt.
Jag kan prata med fel person. Det var samma sak där. Jag är ju asiat, så vi är inte kända för att ha jättestora ögon. Men den där kvällen, då var jag inte asiat längre. Nu halkar vi in på något helt annat.
Ja, för att komma tillbaka till trick, vad man gör när det är jobbigt. Det kan vara bra att ha en plan innan. Om man vet att nu ska jag utsätta mig för något jobbigt. Mina tankar kommer antagligen säga, vad gör du? Är du helt dum i huvudet? Sluta med det här. Och då tror jag att det är bra att ha en plan för sina tankar. Lite som man har en affärsplan så kan man ha en tankeplan också. För att nu ska jag kallbada. Och då bestämmer jag mig för att jag ska inte tänka på att det är kallt. För att jag vill gå upp. För att varför gör jag det här? Utan istället kanske fokusera på ett steg i taget på stegen man går ner. Eller fokusera på att räkna sina andetag så man faktiskt har en plan. När man vet att det kommer vara jobbigt.
Vad gör du när du inte är iväg på alla äventyr?
Då hänger jag på min husbåt. Ja. Jag läser böcker med min fantastiska hund Douglas. Och nu på sistone så har jag startat något av det roligaste jag gjort på länge. Aha. Jag håller på att utbilda mig till helikopterpilot.
Va? Nej, vad kul.
Man får inte ta helikopter.
Ja, det är det roligaste som finns.
Nej, precis.
Så du ska flyga upp nu för...
Ja, nej, det ska jag inte. Nej, men jag hoppas jobba som det.
Mm. Min man blir avundsjuk för han vill också göra det.
Ja, gör det.
Ja,
det är det roligaste som gör finns det? Just nu. Ja, precis. Ja, det är det lyckligaste ögonblicken i helikoptern.
Du, om jag skulle fråga, vilken är den viktigaste lärdomen du har tagit med dig på vägen? Du har ju gjort så mycket saker.
Oj.
Ja, nu satte vi den på pottan lite. Det är skönt.
Väldigt viktig och stor fråga.
Det kan finnas flera. Finns det någonting som du verkligen så här tagit med dig? Och det kan vara från ibland så blir vi starka från... Mm. motgångar ibland, så kanske det är saker man bara möter.
Ja, men förstår. Absolut. Och just det som du säger med möter, att man faktiskt vågar möta sig själv. Jag har ju tillbringat mycket tid på tysta retreat. Mycket tid i meditation och yoga. Och hade turen att stöta på mental träning när jag var 14 år gammal genom Lars-Erik Unestål och hans böcker och kassettband. Och jag tror att det var nog den största insikten som har förändrat hela mitt liv. När jag var 14 år gammal. Och insåg att kroppen lyssnar på allt som vi tänker.
Mm.
Och att det påverkar oss som så pass mycket. För det är så lätt hänt att säga att nej, men jag påverkas ju av vad ni tycker och tänker. Och blir det rödljus, då blir jag arg. Liksom, att allting är utifrån och inpåverkat. Men just den insikten i idrottspsykologin att det är inifrån och ut. Mm. Det är vad jag tänker som påverkar hur jag ser på er. Hur jag ser på mig själv och det som händer. Och att vi sitter på det ansvaret och den friheten.
Ja, det stämmer ju. Finns det något du gör varje dag så att, för att du ska må bra? Du tränar ju väldigt mycket, vad jag förstår.
Jag tränar varje dag och jag mediterar och yogar varje dag.
Och du är yogainstruktör också.
Mm.
Vilken typ av yoga kör du?
En egenproducerad, väldigt opretentiös, funktionell yoga. Som jag håller yogaklasser på Nordic Wellness på Hörnö.
Ja, pompeyoga.
Ja, kan vi kalla det. Ja. Mysyoga brukar jag kalla det. Ja. Ja, det är så här, det ska inte göra ont liksom. Man ska bara lyssna på kroppen yoga.
Mm. Vad sa du att det var i Göteborg?
Ja.
Ja, perfekt ju.
Mm.
Då kommer jag.
Du är välkommen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hur ser din träning ut? Jag är lite nyfiken. Jag gillar ju träning, så jag är ju väldigt nyfiken på det. Hur ser en vecka ut? Hur ser din planering ut lite så här i stora drag?
Mm, just nu tränar jag inför att bestiga världens tredje högsta berg, förhoppningsvis i april och maj. Så nu ligger fokus väldigt mycket på uthållighetsträning. Men jag har också dragit på mig lite skador, så jag får alltid med mig styrketräning. Det sker automatiskt, som man borstar tänderna ungefär. Så jag styrketränar varannan dag, max 45 minuter. Per gång på gymmet. Och sen så springer jag, eller går med packning, 5-6 dagar i veckan. Alltså, och det varierar lite. Antingen så är det backträning och då är det kortare pass än så länge, de kommer bli längre. Eller så är det långdistansträning.
Mm. Ja, det låter, exakt. Och så här, jag tänker där, när du promenerar mycket, går du då med dina kängor och de grejerna du ska ha med dig?
Så att
du
vänjer in. Så att jag är van vid utrustningen och så tung ryggsäck och sådär.
Och du är ju kostintresserad också, eller hur?
Ja, ganska. Eller?
Hur äter du?
Jag är vegetarian sedan 15 år, så jag äter vegetariskt. Jag har en stor kroppslig utmaning och det är att jag får migrän. Megamigrän ibland, som kan bara ta bort en vecka typ i månaden. Så nu har jag provat en ny kost är det ju inte. Jag har tagit bort socker och vetemjöl.
Mm.
Och det har dragit ner migränen från typ 7 dagar i veckan till 1 eller 2 dagar.
Det är så?
Mm. Så det verkar
jag har lite
som det
samma
funkar.
Erfarenhet där.
Är det så?
Ja.
Spännande. Mm. Socker som är så gott, det är tråkigt.
Kan man äta det ibland, kanske?
Ja, kanske.
Eller du tar bort det helt?
Ja, men nu
eller?
Var det som ett experiment.
Ja.
Så, och det verkar som att det funkar.
Vad äter man för mat när du är liksom bestiger berg och sånt? Vad har man med för någonting?
Och, tyvärr ganska okräsen då. Och det verkar som att min kropp, när den är ute på uppdrag, när den är ute på äventyr, så fungerar den extra bra. För då är det som att jag kan gå i timmar utan att äta. Jag blir inte hungrig, jag liksom har bara energi. Men man måste ju få i sig kolhydrater då, så då är det mycket vetemjöl och socker.
Mm.
I och med att kroppen håller på att bryta ner sig själv när man är på den höjden, så är det bara enkla kolhydrater som den vill ha, tyvärr.
Men vad har man med sig? Vad är det för...
Mycket torkad frukt, lite nötter, powerbars, kexchoklad, kanelbullar om man kan ha dem färska. Ett lättillgänglig energi. Och sen så har vi frystorkad mat.
Mm. Alltså man vill ha mycket energi i det du ändå bär
ja,
med dig.
Ja, men precis. Och sen så är det ju så att när det är så lite syre så äter man inte så mycket fett och protein, eftersom det kräver mer syre för att brytas ner.
Mm.
Så lite justerar man kosten.
Så när du är hemma då, så då njuter du lite extra av det du kan äta?
Ja, det kan man säga.
Vad heter, du har ju skrivit många böcker. Hur många böcker har du skrivit?
Fem
böcker?
Ja, det är helt otroligt. Ja, vi trodde aldrig.
När hinner du det? Du är ju på berg eller nere i vattnet.
Ja,
eller?
Nej då. Ja, men jag älskar att skriva och jag älskar att läsa. Så att det var faktiskt lite av en barndomsdröm att skriva böcker. Så ja. Det känns jätteroligt.
Vilken av de här fem är din favorit?
Den första boken som inte var så här en guidebok. Och den heter Otroligt högt och extremt djupt. Men det var länge sedan nu. Det var nog 5-6 år sedan.
Vad handlar den om?
Den handlade om både berg och fridykning och väldigt mycket om idrottspsykologin bakom. Och hur man blir modigare, hur man kan hantera rädslor och sånt som jag tycker är viktigt. Och mycket bilder.
Mm, ja, såklart. Du fotograferar mycket också.
Ja, jag fotar mycket också.
Jag gillar att du pratar mycket om det här med nyfikenhet.
Ja, vad kul.
Ja, alltså, var kommer det ifrån?
Ja, men allt blir ju så mycket roligare och lättare om man är nyfiken. Och jag tror att nyfikenhet är inte bara ett karaktärsdrag, men jag tror att det är något man kan använda lite som ett verktyg. Till exempel om man är rädd så kan man prova att bli nyfiken istället. Och då blir det ju mycket mer spännande, allt man har framför sig. Ja, men när man är nyfiken så blir allting lite mer som ett äventyr. För då, så här, vad är det här som är framför mig? Jag vet inte. Kan man prova att bli nyfiken på det?
Mm. Spännande. Jag tänker så här, podden heter ju Killer Mindset.
Mm.
Vad är ett killer mindset för dig?
Vad
kan
intressant.
Det vara? Om du tänker på namnet.
Ja, jag tror att det är ett mindset som är väldigt flexibelt. Som kan anpassa sig från vad behövs idag. Liksom, vad är det som krävs idag? Och jag tänker att det handlar om att göra sitt bästa med det man har just nu.
Ja, då blir det alltid så bra det kan bli också.
Ja, men precis. Jag vet inte om ni är bekanta med Brené Brown.
Nej.
Hon är inte neurolog, mest här beteendeforskare. Men hon kom fram med en tes som hon testade på sin man. Hon sa det så här: vad tror du om det här? Alla gör sitt bästa varje dag.
Bra. Såklart.
Ja, och hur reagerar man på det då? Först mannen var så här: nej, det gör de ju inte alls. Kolla liksom på hur världen ser ut. Men sen så sa han, ja men jag får fundera lite grann. Och så funderade han några timmar och så kom han tillbaka och sa, vet du, jag tror att det är sant. Och jag tror att om jag tror att alla gör sitt bästa varje dag, det gör mig till en mer tålamodig och öppen människa.
Mm.
För då är det så här, men jag tror verkligen att ni sitter här och gör ert bästa.
Det gör vi.
Ja, men jag tror det. Och det, alltså, och det kan ju vara olika varje dag. Som om man har migrän till exempel. Att göra sitt bästa en migrändag, det kan vara att ligga still i sängen. Att göra sitt bästa en vanlig dag, det är liksom att köra hjärnet och le mot okända människor och säga till någon att man tycker de gör ett bra jobb och så vidare.
Hur ser en vanlig dag ut för dig? En pompedag?
Ja, alltså det är ju livet blev ju lite så här före och efter corona. Men nu för tiden så är det ofta att jag vaknar tidigt. Jag älskar morgnar. Så jag brukar vakna.
Ja, ni är tre.
Ja, men någonstans sådär.
Du kommer bli hatad av alla som tycker det är väldigt mysigt att ligga kvar.
Nej, men
det
är inget.
Stäng inte av.
Nej, precis. Det är inget fel med att ligga kvar i sängen heller. Då gör de sitt bästa.
Precis.
Ja, men jag gillar att gå upp sådär runt 5:30 kanske. Och då dricker jag kaffe. Jag älskar mitt morgonkaffe. Och sen mediterar jag. Och då för att jag ska lyckas göra min meditation, för det är inte alltid jag är sugen på det. Ibland vill jag bara gå ut och springa eller läsa en bok. Så har jag lovat mig själv att meditera 1 minut varje morgon. Och bara genom att sätta ett så pass jättelågt mål så har jag alltid tid att göra det. För då blir det som en vana. Och jag vet att meditation gör mig till en bättre människa. Och då kan jag vara en bättre medmänniska när jag väl går hemifrån också. Så jag mediterar varje morgon. Och när jag lovat mig själv 1 minut så blir det oftast 5, 10, 15, ibland en hel timme.
Mm.
Så vi kommer säkert prata om mål och sånt också. Jag tror på att sätta höga mål, men ibland tror jag på att sätta jättesmå mål.
Så jag älskar att du bara hoppar in på det direkt själv. Precis, du slipper ju ställa frågorna. Vi kan ta en liten paus här.
Ja, precis.
Ja, men jag tycker det är jätteintressant med mål. Jag gillar det här. Det här gillar jag att snacka om också. Höga mål. Fortsätt.
Okej. Okay. Ja, men mål med dag. Vi skulle ju prata om dagen.
Ja, vi kan ändra. Ja, det är okej för mig.
Ja, men och sen så brukar jag då i meditationen brukar gå över lite yoga, lite mjuk stretching. Och då känner jag in kroppen. Så, men vad behöver kroppen idag? Är det liksom en uthållighetsdag eller känner jag mig stark så jag cyklar till gymmet? Så då blir det träning på morgonen och sen så kommer jag hem och äter frukost. Och ofta med Douglas, min hund. Antingen så får vi sticka ut efter frukosten om inte han fick följa med till gymmet eller så. Fortsätter dagen. Och nu har jag haft fantastiska förmånen att flyga helikopter nästan varje dag.
Oh.
Så det har varit att ta sig till flygplatsen och sen kolla vädret och göra ordning helikoptern och sen lära sig att flyga. Och sen har det varit lite så här digitala föreläsningar och sånt. Men inte alls. Innan så jobbar jag ju ganska mycket. Och mycket guida resor, håller föreläsningar, håller retreat och sånt där.
Hur kommer du på vilka äventyr du ska göra?
Bra fråga igen.
Tack.
Jag funderar aldrig. De dyker upp.
Ja, de dyker upp.
Dyker upp. Nej, inte dyker. Nej, men till exempel Amada Blam var ett fantastiskt berg jag var på förra året. Och varje gång jag har gått förbi det berget så är det verkligen så här. Det känns som att berget nästan tittar på mig. Och jag känner dess närvaro. Och jag bara, jag måste upp där någon dag. Och sen sist jag gick förbi det berget på väg till en annan berg så var det så här, nej, nu är det dags. Mm. Och det var liksom bara någonting som dök upp så där. Och jag tror, ibland så är det en liten, väldigt svag inre röst. Som när det är tyst inuti, då hör man den rösten bättre. Och det är den som har koll på läget.
Alltså jag känner mig lite att jag kanske är lite döv. För jag går förbi berg också. Men jag hör inte rösten. Jag känner inte det. Vad är det som driver det? Är det upplevelsen? Vad är det som får det att liksom höra den här rösten? Jag försöker bara förstå. Jag kanske är så här. Om jag är på ett berg så vill jag liksom ta mig därifrån.
Ja, men jag tror att jag har lärt mig att lyssna på den. För den är jätteklok. Och allt när jag har följt den så har det blivit bra. Så det kan vara att det dyker upp, typ som jag bodde på Italien och skrev en bok. Och sen så minns jag när jag gick längs en landsväg, så där var på väg till ett gym. Och sen så hörde jag den här rösten som sa, så här vill jag leva. Vad menar du? Vill du bo i Italien? Alltså inte att jag är schizofren och pratar med mig själv. Men
nej, vi förstår.
Nej, men det var, då insåg jag att jag är ute efter den här enkelheten. Jag älskar när det är enkelt. Och jag har naturen nära och det inte är för mycket i mitt schema. Och det var så här, okej, dags att ändra på saker och ting.
Mm.
Jättebra.
Ja, och som sist jag satt i en helikopter i Nepal. Så startar den här, piloten startar helikoptern och så börjar vi prata. Jag bara, det är faktiskt min dröm att flyga en helikopter. Han bara, vill du flyga den? Jag bara, ja. Och så fick jag hålla i spaken. Och då var det så här, så jag kände mig så levande. Och så insåg jag när jag kom ner att nej, nu är det dags. Jag måste bli helikopterpilot.
Och så gör du det. Det är det som är grejen. Oavsett vad vi vill, hoppas på, önska, drömmer om. Så vi behöver ju göra det. Lägga till det här görandet.
Ja. Och då tror jag att det absolut bästa tricket handlar om att inte tveka. Det är liksom första, vad är första steget till att bli helikopterpilot? Du sätter dig och googlar rätt på utbildningar. Anmäl dig till en utbildning. Och så är det gjort.
Mm. Mm. Kan du inte berätta något som man inte vet om dig? Har du något sånt? Som inte många vet i alla fall, kanske.
Oj, vad skulle det kunna vara? Jag är väldigt bra på att baka kanelbullar.
Ja, då har ni något ni gemensamt, du och Mårten.
Ja, vad kul. Ska vi ha en bake-off?
Det är nästa så att man skulle vilja ha den här. Ida får vara domare.
Ja, alltså ni kan baka, jag kan äta då.
Okej.
Ja, det här är faktiskt någonting jag ska följa upp sen, bara så ni vet.
Ja, kul.
Har du några förebilder?
Massor. Du skulle kunna vara en av dem.
Nej, men.
Ja, nu är ni båda mina förebilder.
Ja, du är vår, så.
Ja, det är du.
Nej, men jag kan hitta dem i väldigt mycket. Vi pratade om Lars-Erik Unestål innan, han är absolut en förebild. Min kärpa kompis som jag klättrar mycket med, han är så oerhört ödmjuk och så duktig, så han är en förebild. Cecilia Duberg är en av mina största förebilder. Johanna Hector.
Ja, hon är fantastisk också.
Och Björn Attico Lindeblad.
Ja,
han är både idol och vän. Så det är fantastiskt att känna honom.
Ja, vad tror du att det här med förebilder gör för människor? Jag tycker också att det är viktigt att det finns bra förebilder ute. Och det finns ju mängder.
Ja, men det finns så många olika sätt att vara på.
Mm.
Och det att se det i andra människor och så här, ja men det här beundrar jag hos den här människan. Och Cecilia brukar alltid säga att det du beundrar hos någon annan skulle du inte känna igen om du inte hade det i dig själv också. Mm. Så det tror jag är ett väldigt bra, en bra påminnelse.
Det känns ju inte som att du har några begränsningar som för din kapacitet och så här. Har du några sådana grejer som
står? Jag vet inte.
Du tänker inte på dem i alla fall.
Jag tänker inte på dem, nej.
Nej, det är ju dumt att fokusera på dem, för då blir de ju verkliga.
Ja, men precis.
Och du föreläser mycket idag. Hur kom det sig att du började föreläsa?
Det verkade vara en sån sak som bara kom med på ett bananskal med att vara äventyrare. För när man varit på äventyr så verkade det vara någon slags tradition att du ska berätta om dem. Och det såg jag inte fram emot. Jag gillar inte att stå framför människor. Jag var väldigt blyg. Det var något som kanske inte många visste. Men jag är jätteblyg. Allra helst skulle jag nog vilja vara eremit och bo i en liten stuga i bergen med min hund.
Douglas. Faktiskt.
Ja, Douglas. Men det hade ju varit för bekvämt. Och så här, då utvecklas man ju inte. Man kan inte hjälpa andra att utvecklas. Så att det har liksom varit, jag var tvungen att steppa upp. Och lära mig vara bekväm.
Så det var människor. En begränsning som det inte längre är det?
Det var en begränsning, precis. Mm. Och jag var så nervös för mina första föreläsningar. Och sen hade jag turen att träffa på en väldigt duktig föreläsningscoach. För jag ville ju utvecklas och bli duktig föreläsare. Pontus Ströbeck, också en förebild. Jättejobbig sådan. Han liksom trycker på alla såna här obekväma punkter. Vilket behövs om man vill bli bättre på någonting. Och nu älskar jag att föreläsa. Det är nog ett av mina favoritjobb.
Mm. Vart kan man läsa mer om dina föreläsningar? Om man
vill gå? Jag har en hemsida som heter andligpumpe.com.
Perfekt. Mm.
Den har jag redan kollat in också.
Okay.
Du, hur mycket föreläser du då? Normalt.
Det är väldigt olika säsongsvis. Ofta så är jag hemma mest på vår och höst. Och då föreläser jag som mest. På somrarna brukar jag ha mest kurser eller bara ha det gött i skärgården. Och på vintrarna brukar jag vara iväg på expedition.
Mm. Om du skulle beskriva dig själv med ett enda ord, vad skulle det vara?
Öppen.
Ja, jag skulle nog hoppa tillbaka till det här med obegränsad.
Ja, men det är en ganska nytt ord, det bara dök upp. Vanligtvis är det någon sagt lugn.
Ja.
För jag tror att det inre lugnet är väldigt definierande. Men nu är jag väldigt öppen för vad som än händer. Och det har jag nog faktiskt tack vare den här pandemin att tacka för. Mm. För att jag har lärt mig liksom att man vet aldrig vad som händer. Så det är bara att vara öppen för det som händer och hoppa på.
Mm. Vad skulle du säga, Ida?
Alltså, jag hade ju skrivit ner innan vi träffades, så hade jag skrivit modig. Och jag
tack.
Håller kvar vid det. Men jag skulle också vilja, så här, om jag skulle byta det så skulle jag säga fri. Att du säger.
Älskar fri. Ja. Tack. Frihet är nog min favorit.
Ja.
Favoritord faktiskt.
Ja. Ja.
Bra. Man kan ju göra så mycket av fri. Frid, fritt.
Nu
spårar det här. Det här var inte det vi skulle komma in på. Nu byter vi ämne, tycker jag. Du bryr dig väldigt mycket om naturen här. På riktigt.
Ja.
Jag har ju hört dig i alla fall att du är liksom väldigt mån om naturen och så här. Finns det någonting som du tycker vi alla borde kanske bli lite bättre på ibland?
Ja, men jag tänker att det kan vara bra att fundera lite eller reflektera lite över naturen, för att den finns där för oss varje dag och den ger oss otroligt mycket. Och jag hoppas att det kan få dig som lyssnar att vilja ge någonting tillbaks. Mm. För allt du får, all luft, allt syre, allt vatten, allt lugn som naturen kan ge oss. Att man ger någonting tillbaks som ett tack.
Ja, jag tycker det är jättebra och faktiskt väldigt viktigt.
Mm. Och för jag tycker hela den här miljö- och hållbarhetsrörelsen, det handlar så mycket om skambeläggande. Att det är fult att flyga, det är fult att ha en bil och så här. Och det blir liksom ingen bra av att komma och peka finger, utan snarare så här. Men vad kan jag göra för att göra det lite bättre? Snarare. Ja.
Och sen kanske också att börja uppskatta naturen lite mer.
Ja, men
mer.
Precis. För att ju mer du uppskattar den, ju mer kommer du förhoppningsvis ge tillbaks.
Ja. Mm. Om du inte skulle ha äventyrat, är det som du gör nu, vad skulle du gjort då?
Va?
Det finns inte, eller hur?
Vad skulle jag gjort då? Ingen aning.
Nej.
Faktiskt.
Kanske åkt tillbaka till Italien där. Och
varit eremit i en grotta. Nej, men jag skulle nog kanske jobbat som... Nej, det är också äventyr.
Bagare. Bakat kanelbullar hela dagen.
Nej, men jag gillar inte så mycket att vara inomhus. Så det skulle varit något slags utomhusjobb.
Och vad har du för äventyr framöver? Du berättade att du skulle upp för världens
tredje högsta berg som heter Kanchenjunga. Om vi kommer iväg nu i april-maj.
Ja, var ligger det?
Det ligger i Nepal. I en del av Nepal som jag aldrig varit innan. Så jag hoppas få komma dit.
Ja, och vad är bilden du har med att göra det här? Vad ser du fram? Vad ser du framåt? Vad är själva...
Ja, att det ska bli spännande att komma till en ny plats. Och det är ett högt berg. Så att det kommer bli väldigt utmanande. Och det ser jag fram emot.
Mm. Alltså det låter ju, vi ska följa det här från härifrån då. Men ändå om
nej,
det kanske...
Nej,
ja, vem vet? Jag tänker faktiskt så här. Som just det här med andningen tyckte jag lät jätteintressant.
Det
här
visst
med,
är det.
För jag tror ju det. Jag tränar ju en del andning också. Så här, men jag
vad ser, tränar du för andning?
Jag försöker att andas speciellt när jag sitter och pratar i poddar. Mm. Jag försöker andas när jag liksom är på väg någonstans och man kanske känner att man är lite sen. Mm. Men nej, jag tränar ju mycket också. Och just inom kampsporten där så har vi ju lite olika. Att man behöver liksom lära sig andas. Så att du inte på topp andas hela tiden. Och precis. Syresätt är sämre.
Och sen märker man är starkare på utandning. Så man kanske gör vissa övningar på utandning i sig.
Ja, exakt. Och sen också faktiskt med föreläsningar. Mm. Just där inför en föreläsning. Och det kanske har lite samma grej där som om man ska dyka. Att jag försöker alltid se till att jag kommer ut. Och liksom andas en stund innan. För att jag blir mycket mer skärpt då.
Mm, du kanske blir mer i dig själv. Jag tycker det är en ganska fin del med andetaget. Att den är ju alltid i kroppen och den ändrar alltid nu. Så andetaget är ett väldigt bra verktyg för att ta dig tillbaks till nuet.
Mm. Nu har vi kommit fram till någonting, Ida, som du ser fram emot.
Ja. Okej, vi har kommit fram till ett segment som heter fem fria.
Spännande.
Ja, och det innebär att jag får ställa fem fria frågor till dig.
Åh, vad kul. Mm. Får jag ställa fem fria till dig också?
Ja, det får vi se. Är du redo?
Jag är redo.
Ja. Okej, nämn tre saker du inte kan leva utan.
Åh, frihet. Douglas. Luft.
Mm. Bra. Vad är det bästa beslutet du någonsin har tagit?
Oh, wow. Det var att åka på mitt första tystnadsretreat. 10 dagar i tystnad. Det var ett av mina absolut bästa beslut. Då var jag 25.
Fick du många insikter där?
Ja. Mm. Jättemånga.
Ja, jag tänker mig. Mysigt ju.
Ja, intressant reaktion. De flesta, så här, när man berättar om tysta retreat, ja. Man ska vara tyst i 10 dagar. De säger antingen, det skulle jag aldrig klara. Eller så säger de, det där skulle jag behöva.
Ja, jag blir nyfiken på det.
Ja, bra där. Vad säger den inre rösten?
Den säger nog, att jag blir nyfiken helt enkelt. Okay. Jag tror att det hade varit bra faktiskt.
Mm. Jag tror att man åker när det är dags.
Mm. Okej, vi kör vidare.
Jag har ett tyst retreat här. Jag håller tyst.
Du är jätteduktig.
Jag ville höra det där.
Om du skulle rekommendera oss att ha en sak på vår bucket list. Något som vi bara måste göra innan vi dör. Vad ska det vara?
Tyst retreat.
Mm. Jag håller ju på.
Precis. Ja, det är snart klart. Nej, men det är ett äventyr utan dess like. Mm. Är det. Jag tror det är nyttigt, så himla nyttigt att våga möta sig själv.
Ja.
Och det gör man kanske när det är så tyst. Kanske gör man det inte, då flyr man därifrån. Men det är så lätt för oss att fly idag. Vi har våra mobiler och allting som pågår omkring oss. Och jag tror att det tar bort oss väldigt mycket från oss själva. Vi tittar så mycket på vad andra gör och så blir vi lite... Kanske inte känner oss själva så väl som vi skulle kunna göra. Och när man känner sig själv, när man är trygg i sig själv, så blir allt annat så mycket lättare.
Mm. Vart ska man åka då? Det kanske finns massor bra
det
ställen.
Det finns många olika ställen.
Mm. Ja. Toppen. Då vet vi vad vi skriver upp sen då, Mårten, på våran bucket list.
Mm.
Hur var du som barn?
Jag var en väldigt... glad i att leka, hade väldigt mycket energi, gillade att tävla, gillade alla olika sporter, klättrade upp på allt möjligt och tyckte om att bada och snorkla.
Ja.
Så jag har i princip bara fortsatt.
Ja, precis, och det var det jag var mest nyfiken på, om det liksom är så att du har förändrats eller om du jag känner igen dig i.
Ja, men jag tror att jag hade, redan då hade jag liksom... extremer åt båda hållen. Antingen kunde jag sitta still och läsa en bok i timmar eller sitta och måla i timmar, eller så var jag ute och sprang runt i cirklar liksom. Så det var det ena eller andra. Jag är inte så mycket för mitt emellan.
Nej.
Mm.
Spännande.
Alltså du, efter den här stunden nu, jag känner ju, du känns så otroligt positiv.
Alltså, ja, men det är jag.
Jo,
det är
jag förstår det. Men... Har du några sämre stunder?
Ja, det är klart jag har. Ja,
nu slängde Mårten in.
Vad gör du då?
Då brukar jag lägga mig i sängen och läsa en bok eller kolla på en film.
Ja, och då blir det, så det är så du hanterar.
Nej, eller gå ut i skogen först, funkar inte det så.
Mm. 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 Ja, men det, ja, exakt. Du är människa. Det var bara ja, det jag ville höra. Ja. Mm. Sociala medier då? Mm. Vad tycker du om det?
Mm, jag tycker om att ha dem... ska jag säga? Att de inte kontrollerar mig. Jag tittar bara på dem när jag vill. Inte när jag liksom... Så här, jag har inget att göra, jag kollar på sociala medier. Då vill jag hellre göra något meningsfullt med tiden. För mig är det viktigt att det är autentiskt. Så om inte jag har lust att lägga ut något, om inte jag har något visst att säga en viss dag, då struntar jag i det. Så låter jag det vara.
Mm. Men du har sociala, du har Instagram till exempel?
Mm, Instagram är min favorit, var mest för att jag dig? Älskar att fotografera.
Ja, såklart, ja. Bilderna.
Anneli Adventures heter jag.
Ja, och du har ju fantastiska bilder.
Ja, men tack. Ja, ja, men jag har ju förmånen att vara på väldigt fantastiska platser också.
Ja, det Mårten, jag har faktiskt en kvar på fem fria.
Har du det? Jajamän. Har du tagit fyra?
Ja, jag har bara
fast du har haft
fyra.
Två bonusfrågor, tror jag, i dina
Nu kör vi en sista här, tycker jag. Finns det något du gör varje dag som får dig att må bra?
Ja, det var vi inne på lite innan. Mm. Och det handlar om dels meditationen, men sen att vara ute i naturen. Ja. De två ihop är... Perfekt. Det får mig att må bra. Mm.
Det har varit fantastiskt spännande att få prata med dig.
Ja, men detsamma. Jag skulle vilja intervjua er nu i en timme om det går bra.
Jag tror vi gör en liten vändning. Hade du en fråga var så skicka över dem. Mm. En till Ida, en till
mig. Ja, men det, alltså, den favoritfrågan som ni ställde var ju, vad är det absolut viktigaste som du har lärt dig i ditt
Ida.
Liv?
Mm.
Schysst. Får han lite tid där. Det viktigaste jag har lärt mig i mitt liv är att låt mig tänka en sekund. Mm.
Jag hittar min direkt.
Mm. Jag kommer på så många saker. Jag tänker så här, antingen att acceptera att alla människor är olika. Det tycker jag är en sak som är viktig. Mm. Och som du sa också, att liksom förutsätta att alla gör sitt bästa hela tiden. För det gör att man ser på människor och världen på ett helt annat sätt.
Eller hur? Mm. Det är lättare att förlåta dem och sig själv också.
Precis. Mm. Så det skulle jag säga.
Mm. Ja, min blev enkel där. Jag mötte ett citat en gång i livet när jag behövde det som mest. Och det var George Bernard Shaw som sa att livet handlar inte om att hitta sig själv. Livet handlar om att skapa sig själv. Och just det här skapandet, ja, det tror jag är den viktigaste lärdomen jag har tagit med mig.
Fint.
För den påverkat hela mitt liv och antagligen så är det därför jag sitter här idag.
Mm. Det är stort.
Otroligt fint att ha det här, Anneli. Och ja, vi kommer följa dina kommande äventyr. Vi kommer följa dig på Instagram, och det gör vi ju redan. Mm. Och ni andra som inte gör det, gör det. Och vi hoppas på att vi kan se snart igen. Kanske på toppen av ett berg, eller kanske i vattnet.
Vem vet? Eller på en tyst retreat bredvid varandra.
Precis.
Bara tyst.
Jag vill nog hellre prata med dig. Men, okay. Tack snälla för att du kom.
Tack snälla för att du kom.
Ja, Anneli Pompe, här skulle man ju vilja sitta några timmar till alltså.
Verkligen. Men som vanligt vill vi ju höra vilka lärdomar du tar med dig.
Ja, det är som alltid väldigt mycket. Jag gillar det hon sa med att ju lugnare man är, desto bättre går det. Och det handlar ju inte bara om att dyka, utan faktiskt i livet. Och sen det här med att lära sig titta inåt, att lyssna, känna, att vara. Att istället för bara titta utåt, att faktiskt titta inåt. Och sen det här med att bygga en tankeplan. Att ha en plan för sina tankar så vi kan styra dem rätt.
Jättebra. Och sen var det ju den där kanelbulletävlingen också. När kör ni den?
Jag får nog klättra efter nu på det här berget, tror jag, om den ska bli av. Så att jag får väl göra det. Det får börja träna nu.
Det låter jättebra. Följ oss nu på Killer Mindset Podcast på Instagram, så hörs vi.
Ja, ni vet vad ni ska göra. Och vi hörs nästa vecka, och tills dess, ha det så bra. Och de bästa veckorna, de får vi inte. De skapar vi.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.